Det här är Barnradion.
Wilfred, som hade lyckats återta sin plats i första raden, började skrika:
Fröken Domderason har ramlat omkull! Fröken Domderason ligger på golvet!
Detta var det mest sensationella av alltihop, och hela klassen sprang upp från sina platser för att kunna se ordentligt. Och där låg hon, hela den väldiga rektorn, utsträckt på rygg i sin fulla längd nere för räkning. Fröken Honung rusade fram och la sig på knä bredvid den utslagna jätten.
Hon har svimmat!
Skrek hon.
Hon har tuppat av! Vill någon vara snäll och gå och hämta husmor med en gång?
Tre barn rusade genast ut ur klassrummet. Nick, som alltid var handlingsberedd, skuttade fram och tog den stora karaffen.
Min pappa säger att det bästa sättet att väcka någon som har svimmat är att hälla kallt vatten över dem,
sa han och hällde hela innehållet i karaffen över Domderasonskans huvud. Ingen, inte ens fröken Honung, protesterade. Vad beträffar Matilda så satt hon orörlig kvar i sin bänk. Hon kände sig konstigt upprymd. Hon kände sig som om hon hade vidrört något som inte riktigt tillhörde den här världen. Den högsta punkten i rymden. Den bortesta stjärnan. Det hade varit en helt förundlig känsla när kraften började strömma innanför hennes ögon och kom sköljande som en varm vätska in i huvudet på henne, och hennes ögon hade blivit så brännande heta. Hetare än någon gång tidigare, och något hade kommit uppskjutande ur ögonen på henne, och sen hade kritan lyft och börjat skriva. Det kändes nästan som om hon inte hade gjort någonting. Så enkelt hade det hela varit.
Multiplikationer, ord i miljoner, allt som gör det fri blir till magi. Matilda, 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 Matilda.
Det här är Matilda av Roald Dahl, del 29.
Skolans husmor, åtföljd av fem lärare, tre kvinnliga och två manliga, kom inrusande i klassrummet.
Herre Jesus, är det äntligen någon som har lyckats golva henne?
Utropade en av männen och skrattade.
Gratulerar, fröken Honung.
Vem var det som hällde vatten över henne?
Frågade husmor.
Det var jag,
sa Nick stolt.
Lyckans ost,
sa en av de andra lärarna.
Ska vi hämta mer?
Sluta med det där, sa husmor.
Vi måste bära upp henne till sjukrummet.
Det behövdes alla fem lärarna plus husmor för att lyfta denna jättekvinna och släpa ut henne ur salen. Jag tror att det är bäst att ni går ut på skolgården och leker allihop till nästa lektion börjar, sa fröken Honung. Sen vände hon sig mot den svarta tavlan och började noggrant sudda ut allt som kritan hade skrivit. Barnen strömmade ut ur klassrummet. Matilda började gå efter dem. Men just när hon skulle passera fröken Honung stannade hon till, och hennes glittrande ögon mötte fröken Honungs. Då böjdes lärarinnan fram och gav den lilla flickan en jättestor kram och en puss. Lite senare samma dag började gå rykten om att rektorn hade hämtat sig från sitt svimningsanfall och att hon hade marscherat ut ur skolbyggnaden med sammanpressade läppar och kritvitt ansikte. Följande morgon dök hon inte upp i skolan. Vid lunchtid ringde herr Trillby som var vikarierande rektor, hem till henne för att höra efter om hon inte mådde bra. Det var ingen som svarade på telefonen. När skolan var slut för dagen bestämde sig herr Trilby för att undersöka saken lite närmare. Så han gick hem till fröken Domderason, där hon bodde i utkanten av byn i det underbara lilla tegelhuset i georgiansk stil som kallades för Röda huset och som låg gömt inne i skogen bakom kullarna. Han ringde på klockan. Inget svar. Han bankade på dörren. Inget svar. Han ropade: "Är det någon hemma?" Inget svar. Han kände på dörrhandtaget och till hans förvåning var dörren inte låst. Han gick in. Det var tyst i huset och ingen där. Men alla möblerna stod på sina platser. Herr Trilby gick upp för trappan till det stora sovrummet. Där verkade också allting vara normalt tills han började öppna byrålådor och titta in i garderoberna. Det fanns inga kläder eller underkläder eller skor någonstans. Allt sånt var borta. Hon har schappat, tänkte herr Trilby för sig själv och gav sig av för att informera skolstyrelsen om att rektorn uppenbarligen hade försvunnit. Nästa förmiddag fick fröken Honung ett rekommenderat brev från en advokatfirma i byn som meddelade att hennes pappas, doktor Honungs, sista vilja och testamente plötsligt som genom ett mysterium hade dykt upp. Detta dokument avslöjade att fröken Honung ända sedan sin faders död faktiskt hade varit rättmätig ägare till en egendom i utkanten av byn, känd under namnet Röda huset. Huset hade till helt nyligen bebotts av en viss fröken Agata Domderason. Enligt testamentet gick också hennes pappas samlade besparingar som lyckligtvis fortfarande fanns orörda på banken till henne. I ett tillägg bad advokaten fröken Honung att så fort som möjligt titta in på kontoret så att egendomen och pengarna kunde överföras i hennes namn direkt. Det var just vad fröken Honung gjorde. Och inom ett par veckor hade hon installerat sig i Röda huset på den plats där hon hade vuxit upp. Och tursamt nog fanns alla familjemöblerna och tavlorna fortfarande kvar. Från och med nu blev Matilda en gärna sedd gäst i Röda huset och en mycket nära vänskap började utvecklas mellan lärarinnan och den lilla flickan. I skolan skedde också stora förändringar. Så snart det stod klart att fröken Domderason hade försvunnit från scenen för gott utnämndes den förträfflige herr Trilby till rektor i hennes ställe. Matilda flyttades till sjätte klass där fröken Plymsol snabbt kunde konstatera att flickan var precis lika intelligent som fröken Honung hade påstått. En eftermiddag ett par veckor senare satt Matilda och fröken Honung som vanligt och drack te i köket i Röda huset efter skolan. När Matilda plötsligt sa: "Det har hänt något konstigt med mig, fröken Honung." "Berätta," sa fröken Honung. "I morse," sa Matilda, "försökte jag välta en sak med ögonen, bara för skojs skull, men det gick inte. Den rörde sig inte ur fläcken. Jag kände inte ens att det blev varmt bakom mina ögon. Kraften var borta. Jag tror att jag har förlorat den helt och hållet." Fröken Honung tog en skiva brunt bröd och bredde smör och lite jordgubbssylt på den. "Jag har väntat på att det skulle hända något i den stilen," sa hon.
"Har ni? Varför då?"
frågade Matilda. "Nja," sa fröken Honung.
Det kan ju bara bli en gissning. Men så här tror jag att det är. När du gick i min klass hade du ingenting att göra. Ingenting som tvingade dig att kämpa. Din ganska enorma hjärna höll på att bli tokig av förtvivlan. Den bubblade och kokade som en galning inne i huvudet på dig. Det fanns en massa överloppsenergi samlad där inne som inte hade någonstans att ta vägen. Och på ett eller annat sätt lyckades du sända ut den energin genom dina ögon och få föremål att flytta på sig. Men nu är saker och ting annorlunda. Du går i sista klassen där du måste mäta dig med barn som är mer än dubbelt så gamla som du. Så nu använder du all den där mentala energin i skolarbetet. För första gången tvingas din hjärna att sträva och kämpa och vara riktigt aktiv, vilket bara är bra. Men detta är förstås enbart en teori och låter kanske dumt, men jag tror inte att det är så långt ifrån sanningen. Jag är glad att det har blivit så, sa Matilda. Jag skulle inte ha gillat att gå igenom livet som en mirakelgörare. Du har gjort tillräckligt, sa fröken Honung. Jag kan knappt fatta att du har lyckats ordna allt det här åt mig.
Du har hört Matilda i Barnradion, en bok av Roald Dahl. Berättare var Charlotte Strandberg. Musik, Kristina Issa. Producent, Matilda Ivarsson Kilberg. Exekutivproducent, Astrid Molin. Vill du höra avsnittet igen? Sök på Matilda i Sveriges Radios app.